Klockan är ganska precis 3 och då ska jag börja med den här inledningen som jag brukar ge innan vi samtalar lite grann. Jag hälsar alla välkomna. Ämnet idag är likheter och olikheter i evangelierna. Likheter och olikheter i evangelierna. Det finns ju bara ett evangelium egentligen. Evangelium enligt Matteus, enligt Markus, enligt Lukas, enligt Johannes. Så egentligen är det fel att säga evangelierna, för det kan ge intryck av att det finns olika evangelier, alltså ett olika läror om Kristus och hans verk för människorna. Det finns bara ett evangelium, och detta evangelium kan förvanskas. Då säger aposteln Paulus, då är det ett annat evangelium. Det vill säga, då är det inte evangelium, kort och gott. To evangelion, står det i grundtexten. Evangelium, evangeliet. Det finns bara ett. Men man kan presentera detta glada budskap på lite olika sätt. Det finns så mycket att ta med att man kan ta med mer eller mindre. Och det beror på vem man talar till, vad man har för syfte. Nu ska vi se att Matteus evangeliet siktar in sig på vissa saker och Markus och de andra på en del andra. Och det kan vara värdefullt att veta lite grann syftet. Låt oss först stanna för det syfte som är gemensamt för de fyra. Det kan Johannes evangelisten eller aposteln Johannes få uttrycka för oss genom sitt 20 kapitels 31 vers. Han skriver så här: ännu många andra tecken gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn, fast det inte är uppskrivna i denna bok. Men dessa har skrivits upp, eller skrivits ner, för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att ni genom tron ska äga liv i hans namn. Här ser vi alltså att det finns mycket att skriva upp, mycket mer än det som står. Men det som här har skrivits, det har skrivits för att ni ska tro. Tro vad då? Jo, tro att Jesus är Kristus, tro att Jesus är Guds son, för att ni ska ha liv genom tron, och ni ska ha liv tack vare hans namn, eller genom hans namn, eller genom hans person, skulle man kunna säga. Det är alltså syftet, och det syftet har alla evangelisterna. De vill alltså att människor ska lära känna Kristus, förstå att Jesus är Kristus, förstå att Jesus är Guds son, förstå att man har liv, evigt liv, bara genom honom. Och det som skrivits upp, det kallas för vittnesbördet ofta. Och genom det uppskrivna, genom vittnesbördet, genom orden om Jesus och hans verk, så byggs Guds kyrka, så stärks den och så växer den till. Det är alltså meningen. Evangelisterna är alltså inte neutrala. De gör inte en neutral beskrivning, utan de har ett syfte. De vill missionera, de vill övertyga, de vill vinna. Och då går vi till evangelium enligt Matteus. Vad har nu Matteus för syfte utöver detta? Detta syfte som de har gemensamt. Man kan lätt se att Matteus har ett speciellt syfte. Och det får man klart för sig genom att ställa frågan: vilka har han i åtanke först och främst? För vem alltså? För vilka skriver han? Och varför? Alltså för vem och varför? De frågorna kan man lämpligen ställa sig. Och då påstår jag att när man har undersökt materialet utifrån de frågorna, så kommer man nog samstämmigt till svaret att det är för kristna bland judarna. För kristna bland judarna. Man kan också säga för judekristna. Hur framgår det? Jo, mer än någon annan evangelist så hänvisar Matteus till Gamla testamentet. Gång på gång hänvisar han dit. Vi ska se några exempel på det strax. Vidare lägger man märke till att han förutsätter att läsaren har stor kännedom om judiska ting, judiska seder och bruk, geografin eller topografin i det heliga landet. Man är väl förtrogen med judarnas historia och landet Palestina. Han tar kraftigare och tydligare än någon annan upp judarnas situation med skriftlärda och fariseer, och tydliggör väldigt deras inställning. Han klargör varför de judekristna blir hatade och förföljda av ledarna inom judafolket. Det märks att han förutsätter det judekristnas särskilda problem, deras särskilda frestelser. Och det märks att han har som bakgrund judarnas uppfattning om hur Messias ska vara. Judarnas väntan på en Messias med yttre glans. En Messias med yttre glans. Det kristna som nu tror att Jesus är Messias, den är Jesus som inte hade denna yttre glans, de betraktas som avfällingar, eftersom deras Messias var en falsk Messias enligt judarnas ledare, enligt de skriftlärda och fariseerna. Det är alltså bakgrunden. Han skriver för judekristna i deras speciella situation. Då kommer frågan: varför? Man kan säga att Matteus evangeliet är en historisk apologi. Apologi, det betyder försvarsskrift. En historisk försvarsskrift för nazarenen, alltså Jesus av Nazaret. När jag säger nazarenen så betyder det att han är till det yttre ringa och föraktad. Att vara en nazare, det är att vara föraktad, att bli övergiven, att anses behöva utrensas, precis som den späda plantan. Det är samma ordstam, en neser, inte är en sån här späd planta som man tycker kan inte bli något starkt och fint träd som man hugger bort det. Jag tror man i modern tid säger lövsly ofta om sånt. Och nu vill Matteus visa att denne Nazaré, Jesus, med rätta är Messias. Så det är en apologi för Nazarenen, för Jesus av Nazaret och hans kyrka. Och det riktar sig mot de skriftlärda och fariseernas, deras tolkning. Han skriver för att trösta de som är trängda på grund av fariseernas hållning. Han vill stärka deras tro genom att tydligt på skriftens grund avvisa alla möjliga tvivel om att Jesus skulle vara den utlovade Messias. Han vill visa att hela Gamla testamentet har sin fullbordan i Jesus av Nazaret. Hur märks det här då i evangeliet? Ja, det är jag kan inte ta upp så mycket, och jag tänkte på när jag förberedde mig att jag skulle ju ha skrivit på programmet likheter och olikheter i evangelierna del 1 idag, och så kommer nästa gång om en månad ta det igen som en del 2, för ämnet är lite för stort för en inledning. Men jag begränsar mig nu, för att sen hinna till Markus och Lukas och Johannes också, till två typiska utslag för detta i evangeliet. Det ena, man ständigt hänvisar till Gamla testamentet som fullbordat i Jesus Kristus. Och det andra, att Jesus är en föraktad profet i Galileen och ska så vara enligt Gamla testamentet. För det första, profetiorna går i fullbordan i Jesus av Nazaret. Vi kan ju, eller jag kan bläddra och citera lite grann. Redan i första kapitlet så står det i 22 versen: allt detta har skett för att det skulle gå i uppfyllelse som blivit sagt av Herren genom profeten: se, jungfrun ska bliva havande och föda en son, och honom ska man giva namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Alltså, han vittnar om vad som hände. Han presenterar det. Och så säger han: ja, det här är fullbordan av vad som är sagt i Gamla testamentet. Så citerar han här Jesaja 7. I andra kapitlets 17 vers så heter det, efter berättelsen om barnamordet i Betlehem, den stora förföljelsen redan då: då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel begrät sina barn och lät sig inte tröstas. Det fanns ju inte mer. Alltså, just i området kring Rama skedde den här svåra förföljelsen, när alla då barn, gossebarn som var 2 år gamla eller yngre, enligt Herodes befallning skulle dödas. Och senare, några verser senare i samma kapitel, så står det: men när han hörde att Arkelaus regerade över Judeen efter sin fader Herodes, fruktade han att bege sig dit. Efter en anvisning han fått i drömmen drog han bort till Galileens trakter och kom dit och bosatte sig i en stad som hette Nazaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna, att han skulle kallas Nazaré. Det hör ni. Han skulle kallas en föraktad. Nazaré betyder en som är föraktad. Ett lövsly, en späd planta, en telning. Tredje kapitlet handlar om Johannes döparen, och då står det: det var om honom som profeten Jesaja talade när han sa det, en röst hörs ropa i öknen, röj väg för Herren, gör stigarna jämna för honom. I fjärde kapitlet efter frestelsen och börjar Jesu första verksamhet i Galileen, så står det: han lämnade Nasaret, kom till Kapernaum vid sjön och bodde där på Sebulons och Naftalis område, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: du Sebulons land och Naftalis land, landet längs sjön bortom Jordan, du hedningarnas Galileen, det folk som där satt i mörker fick se ett stort ljus. Så citerar man Jesaja 9 som läses nästa söndag, kyrkorna. Bläddrar jag fram till 8 kapitlet, så berättas det om hur Jesus botar sjuka. Alla de sjuka botade han för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: våra krämpor, dem tog han på sig, och våra sjukdomar var lastade på honom, eller bar han. Ja, så där kan vi hålla på och få en lång, lång lista. Ni ser alltså hur Matteus är ivrig att betona att Gamla testamentet har sin fullbordan i Jesus av Nasaret. Och när nu Matteus inte kan ta med allt som vi hörde förut, om allt skulle skrivas upp, det går inte, det får inte plats, så väljer han särskilt ut sådana ord av Jesus där Jesus påtalar eller pekar på att nu fullbordas det gamla testamentet. I 11 kapitlets 13 vers: ty fram till Johannes dagar profeterade alla profeterna och Tora och lagen, och ni må tro det eller inte, han är Elia, den som skulle komma. Har någon öron så hör. Alltså Johannes döparen, han är den Elia som skulle komma, ty han kom Elia ande och kraft, så som beredaren som enligt profetiorna skulle komma precis framför Messias. I 12 kapitlets 40 vers så står det: liksom Jona var i vidundrets buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen i 3 dagar och 3 nätter vara i jordens sköte. Men från Nineve ska träda fram i domen tillsammans med detta släkte, och bli det till dom, ty det omvände sig när det fick höra Jona predikan. Och se, här är mer än Jona. Och man tror dem inte detta Jona-tecken, det vill säga det handlar om djupast, om min död och uppståndelse. Då är man illa ute. Han hänvisar alltså till Gamla testamentet gång på gång. Och jag måste gå vidare. Jag har här på mina papper vimlar av ställen. Så skulle man ta upp alla hänvisningar till Matteus, då fick vi bara sitta med det idag, och han, då skulle vi hinna med kanske en tredjedel av dem. Det andra jag nämnde, det var att Matteus också betonar att Jesus kom som profeten, den sanne profeten, och med det menas den som i alla stycken håller sig till sin faders vilja, i allt är lydig fadern och säger inte egna tankegångar. Det jag hört hos min fader, det säger jag. Jag talar inte om mig själv. Han är i allt lydig fadern. Och det har vi redan citerat. Han verkar först och främst i hedningarnas Galileen. Han skulle vara en föraktad nasaré. Jag går snabbt vidare till Markus. Evangelium enligt Markus. Om vi nu ställer samma fråga här: för vem? För vilka? och varför, så kan vi se att Markus siktar in sig inte på judekristna som Matteus. Han betonar inte på lika mycket att gamla testamentet visar att Jesus är den sanna Messias. Han betonar det också, men inte som huvudpoäng på samma sätt som Matteus. Och det är inte så många citat från gamla testamentet hos Markus. Men man kan se att Markus skriver för kristna av hedniskt ursprung, och framförallt kristna i väst, romare, romarna. Clemens av Alexandria skriver: när Petrus hade predikat det glada budskapet i Rom, då bad många av åhörarna att Markus, apostelns trogne medarbetare, skulle skriva ner för dem vad de hade hört. Och flera tidiga fäder nämner samma sak. Markus tecknar ner Petri undervisning och predikan, och en medarbetare åt Petrus. För att då förstå vad Markus särskilt betonar, så måste man också här, eller man har nytta av att känna till bakgrunden. Det vill säga, de man skriver till, vad är typiskt för dem? Vad är det som gör att de avvisar framförallt, eller missförstår, eller misstolkar? Ja, vad är typiskt för romarna? Jo, bland annat tapperhet, styrka, militär organisation, rättvisa. Den romerska lagen har ni hört talas om. Och i romarnas ögon är ingenting mera ovärdigt än svaghet, brist på mod, brist på tapperhet. Kunde då Jesus vara Gud, som var värdig ett erkännande och tilltro? Kunde han vara en frälsare, en man från det föraktansvärda slavfolket judarna, och en man som var föraktad, övergiven av människor, svag, hånad, fördömd? Det var alltså det han ville svara på som invändning. Jesus försvarade inte sig själv. Han gjorde inte motstånd. Han teg inför sina anklagare. Det var avskyvärt och gav inget gott vittnesbörd för en romare. Vilken Gud? Hur kan han vara Gud? För romarna var det inte problem i och för sig om man var Gud. Man hade massor med gudar, och man kunde tala om den guden och den guden. Och ni kanske minns hur en del i mindre Asien inom det romerska väldet ville göra Paulus och hans medarbetare till gudar. De tyckte att de var lite duktiga. Och Paulus måste skynda sig och säga: nej, vi är vanliga människor. Sluta upp med det där. Vi är vanliga människor. Jag har missuppfattat situationen. Så då kunde väl Jesus då vara Gud. Men eftersom han var ju inget tapper. Han försvarade inte sig själv. Han var föraktad. Då kan han ju inte vara Gud. Vilken Gud som inte ens kunde försvara sig själv. Var inte Caesar eller Augustus eller Tiberius värdigare gudar? De kunde hänvisa till tappra handlingar, stordåd, heroism. Och förresten, inte ens hans egna accepterade ju honom. Judarna själva avvisar ju honom som sin gud och frälsare. Ja, ni förstår, det var en utmaning. Vad betonar då särskilt Markus? Vad väljer han i det rika material som han har om Jesus? Han kan ju inte ta med allt. Jo, han tar då i synnerhet med sådant som tjänar till att visa att Jesus mitt i den här till synes yttre ringheten och svagheten verkligen är mäktig. Han har i alla fall makt. Han är den mäktige guden, Guds son. Han är den som regerar över allting. Hur syns det? Jo, just hos Markus lyfts de händelser fram som evangelisterna hade bevittnat. Han hopar mycket av det. Hur han bara med sitt ord driver ut demoner, onda andar, mörkrets handlingar som är så spektakulära och intressanta, kan han göra om intet. Med samma lätthet som han underkuvar naturens makter. Han kunde säga till stormen, som ni minns, tig, var stilla. Den onde anden, gå ut ur honom. Han kunde besegra de värsta sjukdomar. Och detta gör han av en brinnande, ivrig, tvingande kärlek till människorna. Han har ett uppdrag att frälsa, att återlösa, och han fullgör detta uppdrag in till döden på korset. Han offrar sig helt för detta uppdrag. Han ger sitt liv för att bli hela världens frälsare. Allt detta, kära romare, det är inte svaghet. Ingen svaghet, inget svek fanns i honom. Han är så ivrig, Markus, att klargöra det här, så Markus tar inte med någonting om Jesu födelse. Utan han störtar rakt in och börjar direkt med Jesu offentliga verksamhet och visar hur Jesus gör under efter under. Han är, fastän han ser ut som en fattig och svag människa, så är han den starke guden själv. Han botar sjuka, han kastar ut djävlar. Här framträder med en gång bilden av Guds son med makt och myndighet. Och det här kan ju få bli ett belysande citat redan då i första kapitlet, 22 versen. Eller det står från den 21: så kom det till Kapernaum, och strax på sabbaten gick han till synagogan och undervisade. Och folket häpnade över hans undervisning. Han undervisade med makt och myndighet och inte som de skriftlärde. Det var kraft, det var auktoritet. Och han är ingen vekling. Han går inte, han blir inte fort trött så där så att han slutar att arbeta och nu måste han vila, utan det är en outtröttlig energi. Han arbetar utan uppehåll. När det sen blev afton och solen gick ner, då tycker man ju att Jesus kunde få vila sig lite. Då står det: förde man till honom alla som var sjuka och besatta, och hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som var sjuka på olika sätt. Han drev ut många onda andar och tillät dem inte att säga något, eftersom de visste vem han var. Nästa morgon, medan det ännu var beckmörkt, gick han upp och vandrade ut ur staden, bort till en öde plats. Där bad han. Simon och de andra fick brott att leta efter honom. De fann honom och sa: alla frågar dem efter dig. Han svarade dem: låt oss gå åt annat håll, till byarna här omkring, så att jag får predika också där. Det är därför jag har gått ut. Så drog han omkring i hela Galileen och predikade i deras synagogor och drev ut de onda andarna. Det är ett arbete utan uppehåll. Ja, men togs han inte till fånga? Var det inte exempel på hans oförmåga? Jo, det är sant, han togs till fånga, han korsfästes. Men det var inte på grund av oförmåga. Nej, betonas det i Markus evangeliet. Det var av egen fri vilja. Han måste tas till fånga och offras för att människorna ska bli frälsta. Och det är hos Markus som till och med en hedning måste deklarera, nämligen den romerske centurionen som står där som vakt vid korset. Han måste deklarera, så var då denne verkligen Guds son. Kan se hur det exakt står. Markus 15. Kan läsa från den 37:e versen. Men Jesus ropade med hög röst, och så lämnade han från sig livet, eller gav upp andan. Då rämnade förlåten i templet mitt i tu, uppifrån och ända ned. Men när centurionen som stod där mitt framför honom såg att det var så han dog, sa han, så var då den mannen verkligen Guds son. Det här var alltså en av de vittnesbörd som fanns. Det här materialet fanns. Och vi kan alltså förstå varför just Markus tycker att ja, men det här måste jag ha med. Mot bakgrund av vad jag sa om romarnas invändningar. Det var alltså inte egen maktlöshet. Han hade kunnat kliva ner från korset. Men hur hade då människorna blivit frälsta? Och till och med en centurion, en romersk centurion, måste säga, så var då den mannen verkligen Guds son. I historiska annaler från olika håll i världen kan man kanske hitta en hjälte som offrar sig för det goda. Men en som likt Jesus offrar sig, dör, går i döden för sina fiender. Var hittar man en sådan? Nej, menar Markus, han är verkligen en värdig Gud, en värdig frälsare. Kära romare, ändra er, lita på honom, tro honom. Och så Lukas. Enligt Lukas, vi måste först komma ihåg att Lukas är del 1 av en helhet. Apostlagärningarna är del 2. Det får man inte glömma bort. Det gör vi nog lätt. Alltså Lukas evangeliet hör ihop med apostlagärningarna. Både del 1 och del 2 är dedicerat till en inflytelserik person, Teofilus. Men inte avsett bara för honom. Det är skrivet för varje kristen. Och det är skrivet för kristna bland hedningarna. Om man tänker på att en helhet, Lukas och apostlagärningarna, då kan man sätta som rubrik evangeliets färd från Jerusalem till Rom. Evangeliets färd från Jerusalem till Rom. Bort från Israel och från Guds folk, som först skulle få höra det men avvisade i stort, till romarna som står som representanter för hedna världen. Så här uttrycker Lukas det i Apostlagärningarnas 13:e kapitel, 46:e har jag skrivit fel? Kan inte vara 46:e versen. Vilken vers tänker jag då på? Nej, jo, det kan det vara. Jag ser, jag läser på fel ställe här. 13:46. Men Paulus och Barnabas tog bladet från munnen och sade: det var nödvändigt att Guds ord först skulle predikas för er, men eftersom ni stöter det ifrån er och inte anser er värda det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Ni kommer ihåg det allmänna syftet. Att tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv, det eviga livet, genom hans namn. Alltså först till judarna. Men evangeliet går stegvis vidare, blir känt i vidare kretsar, får vidare publicitet. Det är mycket intressant att just i Lukas skrifter, alltså del 1 och del 2, där brukas termen evangelizein, evangelisera, ordagrant översatt. Massor med gånger. I de andra evangelierna förekommer just den termen bara en gång. I de tre andra evangelierna bara en gång finns det verbet evangelizein. I Matteus 11:5. I Lukas har det verbet 10 gånger i Lukas och 15 gånger i Apostlagärningarna, alltså Lukas del 2. Jesus var sänd för att evangelisera, för att evangelium skulle gå ut till hela världen. Och det betonas ju väldigt kraftigt om vi tar slutorden i Lukas evangeliet 24, vers 48. 24:48. Ni skall bli vittnen om detta. Och vittnen ut över hela världen. Apostlagärningarna 1:8 säger: men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen både i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till världens ände. Lukas betonar med väldig kraft att frälsningen är för alla. Han betonar den universella nåden, att Kristi rike är för alla folk. Och därför när Lukas börjar och har liksom Matteus en släkttavla i början, då ser vi en viss skillnad mellan de här släkttavlorna. Matteus, han skrev ju för judekristna och judar, och han börjar därför då med Abraham. Vad tror ni Lukas börjar med? Jo, Adam. Alla människor, hela människosläktet. Och i sitt evangelium så tar han med yttranden av Jesus som just stryker under att evangeliet är till för alla folk. Det är i Lukas vi hör de här orden om att redan i Gamla testamentet så tog sig ju Gud an andra människor som inte tillhörde judafolket. Till exempel i Lukas 4 där berättas ju om Jesu predikan i sin hemstad i Nasarets synagoga, och sen lite senare, låt säga från 25 versen, så står det: men jag säger er som sant är, det fanns många änkor i Israel på Elia tid, när himmelen var tillsluten i 3 år och 6 månader, så att det blev en svår hungersnöd i hela landet. Men ändå blev Elia inte sänd till någon av dem, utan till en änka i Sarepta, i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad, bara Naaman från Syrien. När de hörde detta blev det rasande alla som var i synagogan. Alltså Jesus lyfter fram där under hänvisning till Gamla testamentet. Men titta hur det var på 800-talet före Kristus med profeten Elia och Elisa. Och det här klargör då att evangeliet får inte begränsas utan det är till för alla, och Kristi försoning, en försoning av alla med Gud. Det är också i Lukas som vi har den här betoningen när Jesus botar 10 spetälska. Så var det bara en som kom tillbaka och tackade. Men vad var han för en? Denne var en samarit. Det är i Lukas. Det är också i Lukas som vi har berättelsen om den barmhärtige samariten. Vem var det som tog sig an den slagne mannen? Var det prästen? Av Arons ett? Var det leviten? Nej, det var samariten. Som också en bild för Kristus själv. Och det är hos Lukas vi har berättelsen om synderskan i fariseens hus. Det är hos Lukas vi har berättelsen om det förlorade fåret och den förlorade sonen. Och där tänker man, tänk den här mannen som var hemma. Han hade inte förslösat arvet, han var hemma. Och han vart arg och avundsjuk när fadern var så god mot den här sonen som hade stuckit iväg och sen kom tillbaka. Och det är ju också här vi har om publikanen och farisén och så vidare. Det är hos Lukas var berättelsen om Sackeus, en romersk syn, eller en tullman, en syndig rakt utanför. Det är hos Lukas vi har om den botfärdige rövaren på korset. I ett annat evangelium så tas inte den detaljen upp, alltså att en av rövarna omvänder sig och tror på Jesus, utan det nämns det inte. Den säger bara att 2 rövare fanns som smädade Jesus. Och det kan man då tänka, om det var all information eller en uttömmande information, då blir det ju en motsägelse. Men det är ingen motsägelse när sen Lukas talar om att en av dem, han trodde på Jesus. Det går att harmonisera så att båda från början, de är i mörker för sanningen och främmande, men en av dem vänder om och inser vem Jesus är, tror att Jesus är Messias, tror att Jesus verkligen kan ge honom evigt liv. Till han säger: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det är just det. Den icke-troende tror inte att Jesus har något särskilt rike, och inget rike som han regerar över, så att han kan säga: visst, idag ska du vara med mig i paradiset. Men det gjorde en av rövarna, och det berättas i Lukas evangeliet. Ja, nu måste jag skynda mig till Johannes. Och så här har man hjälp av att känna till situationen. Evangeliet är skrivet i Efesos, i Turkiets västra del. Det är den historiska situationen att nu är vi längre fram i historien. Johannes är mycket gammal och det har blivit bittra fejder och strider om sanningen. Och det har kommit in en del farliga villoläror som hotar den kristna församlingen. Dels läran att man kan med egna gärningar vinna himmelen, att det inte bara så att man får evigt liv genom Kristus och Kristus alena, utan det ska också till de egna gärningarna. En självrättfärdighet måste också till. Det andra som står mycket i centrum hos Johannes, det är att Kristus, han kunde inte vara lika mycket Gud som fadern. Han var av en lägre grad. Den läran spred sig. Han var en lägre varelse. Han var inte ett med fadern. Och dessutom, han var inte på riktigt människa. Han var en låtsas människa. Han hade inte verkligen kött och blod som en riktig människa. De här sakerna hade kommit i omlopp. Och då väljer Johannes ut sådan som visar att här har ni ju alldeles kommit fel, och är vid sidan om det enda evangeliet. Han vill visa vem Jesus verkligen är och kompletterar därmed de andra 3 evangelierna. Han känner till, det ser man, Matteus, Markus och Lukas. Och han tar nu med ytterligare material för att stryka under att Jesus är verkligen ett med Guds väsen. Och det skyndar han sig att betona redan då i första kapitlet. Han börjar ju så majestätiskt: det begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Det har varit begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, utan det har inget blivit till som är till. Det var Gud. Han var Gud, han var ordet som blev kött. Han blev kött och blod. Ingen låtsas människa, utan en verklig människa. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Vi såg hans härlighet som den enda sonens härlighet, full av nåd och sanning. Och det är en rad ställen hos Johannes där det betonas: förstår ni ändå ingenting? Den som har sett mig har sett fadern. Jag och fadern är ett, till exempel. Jag har skrivit upp några ställen, men jag ser att jag hinner inte citera dem nu. Låt mig som avslutning då säga att Johannes har en speciell egenhet. Han använder verbet vittna mer än någon annan. Därför att